Att gå med full trosvishet inför Guds tron har ingenting med utklädningskonst att göra. Utan det är bara att komma till honom i medvetandet om att det hela går ut på att man ska komma som man är. Inte för att förbli som man är, utan för att låta Gud göra om en till det som vi är skapade att vara. Inte till något annat, men till det vi är skapade att vara. Det är bara han som har originalritningen och det är bara han som kan. Men det är skönt att det finns en i alla fall. Och så är det här med samvetet. Renade från ett ont samvete. Ja, det är att vara löst ifrån allt vad skuld heter. Och det ska vi tala lite om den här timmen. Vi ska fira nattvard tillsammans om en stund och verkligen ta emot Jesu Kristi blod som renar våra samveten, som vi strax ska läsa. Ibland möter man människor, kanske oftare när man har själavård med äldre människor än ni. De flesta av er är ju ganska unga. Men ibland möter man människor som liksom dignar under skuld och ovärdighet och självfördömelse. Och så frågar man, vad kan nu anledning vara till detta? Jo, 1948 på hösten den 17 augusti så klippte jag till min svärmor. Och sen dess så har jag alltid tyckt att jag är en usel kristen. Har du bett Gud om förlåtelse? Ja, jag har inte gjort annat sen dess. Jag ber om förlåtelse 8 gånger om dagen minst. Har du bett svärmor om förlåtelse? Ja, jag har bett svärmor om förlåtelse. Hon är död och begraven för länge sedan. Men jag trälar här fortfarande. Jag blir aldrig förlåten. Du förstår, det är så här. När vi ber Gud om förlåtelse så får vi förlåtelse. Första gången. Men det betyder inte med nödvändighet att våra samveten blir rena. Ibland kan det vara så här att ens samvete kan vara anklagat fastän man har fått förlåtelse. Samvetet är inte Guds röst. En vanlig missuppfattning bland kristna. Samvetet är ett öra och inte en röst. Det svenska ordet samvete är en direkt översättning, en ordagrann översättning av det grekiska ordet synaidesis som står i grundtexten och som betyder en grej med vars hjälp man kan veta något tillsammans med någon annan. Du vet något och så har vi gemenskap med varandra, och eftersom du vet det så vet jag det också. Jag kan samveta med dig. Jag har någon sorts sinnesorgan med vars hjälp jag kan lyssna in dig. Kanske till och med leva mig in i dig och ditt liv. Och det som finns i dig kan då jag på något sätt också lyssna in och ta emot och göra till mitt. Din reaktion kan jag känna med. På känslans område talar vi om medkänsla. Du kanske är jätteglad och efter en stund så har du smittat mig, så jag är också jätteglad för att du är jätteglad. Vad kallar vi det? Jo, vi kallar det för en medkänsla. På samma sätt skulle det kunna vara på tankens område. Du vet någonting och vi har gemenskap med varandra och efter en stund vet jag det också. Inte bara därför att du har sagt det i ord, utan därför att vi har gemenskap med varandra. Vi skulle kunna kalla det för ett medvetande, men det ordet är reserverat för lite andra ting. Så det använder vi inte, utan i Bibeln använder vi begreppet att samveta. Det här förekommer aldrig som verb i Bibeln, utan när själva det här fenomenet snuddas vid så är det alltid substantivform när det hänvisas till det organ vi har för att uppleva gemenskap med varandra, nämligen samvete. Och samvetet är som ett öra, eller om du så vill som en liten radio. En radio har 2 knappar. Nya radioapparater har många knappar. 10-bands grafisk equalizer och whooping och booming och loudness och vad det kan vara allt. Men en liten gammaldags radio, den har 2 knappar. En volymknapp och en stationsknapp. Och samvetet är nu en liten radio. Vi ska strax komma in på hur och vad och varför. Med vars hjälp vi kan, så att säga, lyssna in varandra. Och lyssna in Gud, även lyssna in de onda andemakternas utsändning. Det är skillnad på höra och lyssna, som bekant. Om du har bekymmer så går du inte till en människa med normal hörsel, utan du går till en som kan lyssna. Inte alla med normal hörsel kan lyssna. Därför att lyssna, det är att låta sig påverkas på något sätt medan man hör. När man sitter framför två grälande äkta makar så går ju konsten ut på att inte lyssna. Åtminstone för att överleva för stunden. Man kan ha hört allt vad den andra sagt, men man har aldrig lyssnat. Det vill säga, man har aldrig låtit sig påverkas. Och på något sätt finns det alltså i våra liv ett öra som inte bara tar emot vibrationer i luften, utan med vars hjälp vi låter oss påverkas på ett mycket mer direkt sätt än bara genom svängningar mellan 20 hertz och 20 kilohertz, som en bra hi-fi-anläggning ska ha. Det organet är idag för oss det enda öra med vars hjälp vi kan höra och uppfatta Gud. Det är ganska sällan som vi får höra Guds tilltal så att det verkligen går att spela in på ett band. Men vi kan förnimma Gud inombords. Ofta bara som en stilla susning, en dragning åt något håll. En visshet om att det där är sant och det där är inte sant. Det där är rätt och det där är inte rätt. Det där är för mig och det där är inte för mig. Jesus säger gång på gång, både i evangelierna och i uppenbarelseboken, den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Vadå? Öron har vi väl allihopa? Vad är det som sitter här och flaxar på sidan av huvudet? Jo visst, öron har vi alla. Men alla är inte lyssnande. Lyssnar de inte till Moses och profeterna, säger Abraham till den rike mannen. Lyssnar de inte till Mose och profeterna ska de inte låta övertyga sig om någon uppstår från de döda. Vi har ett organ att lyssna med och ett att höra med. Lite klurigt men ändå sant. Och det organ som vi lyssnar med, det är också det med vars hjälp vi tar emot påverkan. Det är just för att slippa bli påverkad som man slutar lyssna och övergår till att bara höra. Och du vet, om vi ska påverka varandra och manipulera varandra, så är ju samvetet jättebra. Som jag sa förra timmen, det dåliga samvetet är en utmärkt metod när det gäller att verkligen manipulera folk. När gav du din fru en blomma sist? Annonser och reklam går ju ut på att påverka. Det är ju systematiserad påverkan. Och om man kan smyga in lite dåligt samvete, eller kanske lite hot om ett dåligt samvete, så kan man få folk att göra nästan vad som helst. Så att med det organ med vars hjälp vi blir påverkade av varandra och lyssnar till varandra, även lyssnar till Gud. I det organet är vi särskilt känsliga för begreppen nåd och anklagelse. Det är de två stora krafterna med vars hjälp vi kan påverka varandra. Nåd och anklagelse. Och de här krafterna utför sitt spel på samma sätt som, alltså, vad ska vi säga, våra fysiska öron hör ljudvibrationer i luft. Molekylförtätningar som påverkar trumhinnan som förmedlas via hammaren, städet och stigbygeln till ovala fönstret. Vad det är. Ja, det är så att säga de impulser som våra fysiska öron kan registrera. Vad kan samvetets öra registrera? Jo, nåd och anklagelse. Nåd och anklagelse. Och ett budskap, också när jag nu sitter här och undervisar er, så försöker jag ju påverka er. naturligtvis. Det är ju påverkan det går ut på. Ni har ju kommit hit för att bli påverkade. Det är ju lite av en kris och en katastrof om ni går ut härifrån och är precis de samma som när ni kom. Det är ju ingen av oss som önskar. Jag försöker så långt jag kan med min undervisning att, så att säga, vädja till era fysiska öron i förväntan och förlitan på att den helige ande ska arbeta med era samveten under tiden. Jag brukar säga till Herren, jag informerar så får du påverka. Därför det kan bli något snett om människor försöker påverka varandra. Men ändå är det ju påverkan det går ut på. Och det är min längtan och min förhoppning och min bön att den helige ande ska låta mycket nåd få strömma in i era samveten. Samtidigt som bibelord från min mun strömmar in i era fysiska öron. Därför att det är då det blir sunt. Det är då det blir läkedom. Det är då det blir ljus och förvandling. På rätt sätt. Men vi har alltså ett öra någonstans som registrerar nåd och anklagelse. Och det örat är beläget i människans ande. Du, människan är skapad av två råmaterial. Människan är både ande och fysik. Vi kanske ska titta på det också. Vi går till första Mosebok 2:7. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Paulus tar mycket i sin undervisning utgångspunkt ifrån den här versen. Han talar mycket om anden i människan och köttet i människan. Och med det hänsyftar han på det här att när Gud skapade människan så använde han två sorters råmaterial. Det ena är stoft från jorden. Vi kan säga människan är till en del av sin varelse fysik och kemi. Du kan med stor framgång beskriva människan som en hög med molekyler. Somliga molekyler bildar en hjärna och den har vissa saker för sig och andra bildar ett hjärta och det gör andra grejer. Och sen så finns det tarmar och magsäck och lever och mjälte och allt möjligt sånt här. Och vi kan mer eller mindre i medicinska termer beskriva vad alla de här utför i den stora helheten. Och nu är det ju en allmänt utbredd villfarelse i västerlandet att människan inte är något annat än fysik och kemi. Att man på det sättet kan beskriva 100% av människan. Bibeln säger att vi kommer åt 50% men inte mer. Ty människan är gjord också av ett råmaterial som inte är fysik och kemi. Utan som ett himmelskt råmaterial. Och som en materialistisk forskningsteknik aldrig kan studeras. Utan som måste studeras på annat sätt. Och det är människans ande. Gud inblåser någonting av sig själv. Sin egen livsande i människans näsa. Och först då blir människan en färdig levande varelse. Människan är ingen bil. Hon är ingen dator. Hon är inte bara en molekylhög. Hon är inte en maskin. Hon är en levande varelse. Därför att hon är skapad av ett råmaterial till. Ibland så säger folk att det är fantasier det där. Och när jag var ute och släntrade på stan häromdagen så snavade jag över en bok. Jag törnade in i Libris bokhandel och hittade en bok som jag såg recenserad för några månader sedan och som jag omedelbart köpte. För den kan vara bra att ha. Den är skriven av en amerikansk professor tror jag var. Ja, i vilket fall han var kardiolog, alltså hjärtläkare. Som blivit intresserad av människor som varit kliniskt döda och kommit tillbaka. Och intervjuat långa rader av såna här människor. För det är, när man intervjuar dem så är det väldigt vanligt att de beskriver sitt dödsögonblick som att nu lämnade jag kroppen. Sen brukar de sitta någonstans uppe under taket och se på vilket ståhej det blir. När det plötsligt blir hjärtstillestånd och folk kommer insläpande med defibrillatorer och sprutar adrenalin rakt in i hjärtat och hjärtmassage och dunk och konstgjord andning och respirator och hela köret. Det brukar ju ofta bli en väldigt, väldigt uppståndelse. Och sen, om en sån här människa så att säga kommer tillbaka till sitt fysiska liv så kan de alltså berätta från sin utsiktspunkt uppe under taket hur de suttit och tittat på när folk hanterade kroppen. Och plötsligt så väcktes kroppen till liv och så sögs de tillbaka in i kroppen. Och då upplevde de kroppens smärta igen. Smärtan kanske efter återupplivningen och smärtan efter grundsjukdomen och så vidare. Man har suttit smärtfri upp under taket och tittat på sin egen återupplivning. Och så långt den här killen som alltså studerat det här fenomenet väldigt systematiskt, så långt man i efterhand kunde bekräfta deras vittnesbörd genom sjukjournaler, så stämmer det. De hade alltså kunskap om en tid som de inte borde ha kunskap om. Människan är inte bara fysik och kemi, hon är också and. Vi ska titta i Lukas evangeliet. I 8:e kapitlet till Lukas. Och nu läser jag gamla översättningen, den är mera ordagrann här än NT81. Lukas 8:54. Där Jesus uppväcker Jairus dotter från de döda. Då står det så här: men han tog henne vid handen och sa med hög röst: flicka, stå upp. Då kom hennes ande igen och hon stod strax upp. Och han tillsade att man skulle giva henne något att äta. Hennes ande kom igen. Så länge du och jag vandrar här i kroppen så är vi både ande och kött. Den kliniska döden, den inträffar när de här två skiljs ifrån varandra. Det betyder inte att ditt verkliga jag bara är din ande. Ditt verkliga jag är just blandningen av ande och kött. På samma sätt som när du dricker en kopp kaffe med lite socker i, så dricker du inte kaffet först och sockret sen, utan du får allt på en gång. Men din kropp, din fysiska kropp, är utrustad med sinnesorgan med vars hjälp du kan orientera dig i det fysiska. Din ande har också ett sinnesorgan med vars hjälp du kan orientera dig i det andliga, och det är samvetet. Och det som strömmar emot detta andliga sinnesorgan är impulser av nåd och impulser av anklagelse. Det är det du är känslig för i det andliga. Därför är det så här att om vi, när vi kommer inför Gud för att vara oss själva, så är vi ju egentligen där för att ta emot nåd. Låta oss påverkas av hans nåd. Och ännu så länge kan vi ju inte se honom med våra fysiska ögon eller ta på honom med våra fingrar. Vi ska få en ny kropp så småningom, vid de dödas uppståndelse. Men det har vi inte ännu. Och med den kropp vi har nu och med de fysiska sinnen vi har nu kan vi inte uppfatta Gud. Han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Men med våra samveten kan vi förnimma Gud. Vi kan ta emot nåd, vi kan bli påverkade av honom. Vi kan förnimma hans närhet. Många säger så här: jag har aldrig känt det där som du talar om. Jag skulle så gärna vilja få uppleva kärlek. Om det finns något i denna världen jag behöver så är det kärlek. Villkorslös, förutsättningslös kärlek. En kärlek som kan få mig att upptäcka mig själv och våga vara mig själv. Det där du snackar om låter underbart. Men det är en allt för god cigarr, jag tror inte den finns. Ja, det finns olika skäl till att man kan uppleva detta som svårt, kanske omöjligt, kanske främmande. Den stora och vanligaste orsaken är att ens samvete är så fullt med anklagelse att det inte ser nåden. Om man går omkring och är fullständigt nertyngd av dåligt samvete, skuldupplevelser och ovärdighetsupplevelser och ursupplevelser av alla slag, så liksom kan kärleken regna som ett ösregn över en om man är ändå snustar. Man står under ett paraply, ett pålitligt och tillförlitligt paraply. Man är så full av anklagelse i sitt samvete att samvetet orkar inte se nåden. Vad ska hända då? Jo, vi går till Hebreerbrevet igen, till det 9:e kapitlet. Där ska vi läsa 13:e och 14:e verserna. Aposteln som skriver Hebreerbrevet, vem det nu än är, han skriver i 9:e kapitlet om gudstjänstväsendet under den gammaltestamentliga tiden med djuroffer och allt sånt här. Och säger att det gav ett visst mått av renhet men inte tillfredsställande. Framförallt så kunde inte det ge ett rent samvete. Men nu, säger han, nu finns möjligheten, vi kan få ett rent samvete. 13:e versen. Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko stänkt på dem som har blivit orenade helgar till utvärtes renhet. Hur mycket mer ska inte Kristi blod, då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden. Jag har två biblar i mitt samtalsrum där hemma. De ramlar nästan automatiskt upp på Hebreerbrevet 9. Hur många gånger jag har läst den här texten ihop med nedtyngda människor, det har jag ännu ingen aning om längre. Men jag har sett många få sitt liv förvandlat av insikten om att det nya livet i Kristus kanske måste få börja med att våra samveten rengörs i Jesu blod. Varför det? Jo, därför att det är först då jag kan påverkas av Guds nåd. Så att jag upplever mig älskad. Så att det här blir verklighet i mitt innersta. För när nåden flödar in så kan tacksamheten flöda ut och vårt liv blir sunt. Men det stora problemet är att vi är så främmande för nådens inflöde. Den stora och viktiga anledningen till det är i sin tur att vi så ofta bär på så mycket anklagelse i våra samveten. Och det är en vanlig villfarelse bland kristna. Att man tänker så här att om jag bara lyckas lite bättre med min helgelse och om jag bara blir lite gladare och om jag bara får vittnat lite bättre och om jag bara får vinna någon för Kristus och så vidare, så kanske jag får ett rent samvete. Oh nej, helt en missuppfattning. Kommer aldrig att gå. Du får inte rent samvete på grundval av dina gärningar. Det kristna livet är inte tänkt att leda fram till ett rent samvete. Utan vitsen med det kristna livet är att det börjar med ett rent samvete. Du får ett rent samvete av Gud innan du lyckats med någonting. I ditt helt jämmerliga och bedrövliga tillstånd, i ditt totala misslyckande och i din totala desperation kanske och uppgivenhet över att ingenting fungerar, så kommer Gud och säger, nu ska jag ge dig ett rent samvete. Och vi protesterar och vi värjer oss, precis som när Jesus vill tvätta fötterna på Petrus. Bevara mig, Herre, säger vi. För vi tror att nu tar ju Gud en verklig risk. Tänk om jag får ett rent samvete, då börjar jag synda riktigt rejält. Nej, tvärtom. Gud ger dig ett rent samvete för att han vet att när nåden strömmar in i ditt rena samvete, då går du inte längre och tänker på hur mycket du kan tänja på kristendomen utan att riktigt ramla utanför staketet. Utan istället så grips du bara av en enda känsla. Hur bär man sig åt för att komma närmare Jesus? Det var så underbart med nåden. Jag måste ha mer. Allt det där andra har mist sin betydelse totalt. Det är inte alls den risk vi tror att Gud ger oss ett rent samvete. Utan då börjar nåden strömma in. Och då börjar livet att strömma in. Han får så att säga rengöra alla öronproppar i våra andes hörselorgan. Så att hans kärleksförklaringar når in i oss. Och inte bara ett teori utan verklighet. En verklig påverkan från en verklig Gud. Och då gör vi inte längre döda gärningar, kärlekslösa gärningar, utan när Guds nåd strömmar in i ett rengjort samvete så gör vi levande gärningar, därför att då strömmar tacksamhet ut ur oss. Då ska vi be tillsammans. Far, vi vill tacka dig för att du har gett oss ett sinnesorgan till att uppfatta andliga verkligheter. Ett sinnesorgan med vars hjälp du kan påverka oss. Och låta din nåd få strömma in i oss. Och göra både dig själv och din vilja känd för oss. Din goda vilja. Men Fader, det där sinnesorganet är ju många ute efter. För den som får tag i det, han kan också styra och behärska oss. Och många människor har försökt att styra oss med detta sinnesorgan. Genom att ge oss dåligt samvete, genom att smickra oss. Andemakter har försökt på olika sätt, genom att fresta oss eller förakta oss. Våra samveten kan vara så uppfyllda av anklagelse och så uppfyllda av förakt. Att fastän vi lyssnar efter din röst, Herre, så hör vi den inte. Vi har kanske upplevt så många besvikelser på kärlekens område så vi själva har satt en plugg i vår andes öra. Tjocka öronproppar för att slippa bli påverkad av en ond och obarmhärtig värld. Nu vill vi be om läkedom idag, Gud. Mycket läkedom. Du kommer att ta bort de där öronpropparna och vi vill överlåta dem åt dig. Att vi på nytt vågar börja bli lyssnande människor. Människor som lyssnar till dig och lyssnar till varandra. Då ska du hjälpa oss att istället känna igen de impulser som kommer från dig. Pröva allt och behålla det som är gott. Och låta det som inte kommer från dig ändå få gå sin kurs. Så att vi inte blir hårda i vårt väsen, utan mjuka och påverkbara och ändå ingen vindflöjel. Lyssnande efter dig, påverkad av dig. Och i våra samveten, Gud, finns så mycket anklagelse, så mycket ovärdighet, så mycket uselhet. Så mycket livsbesvikelse och självbesvikelse och gudsbesvikelse och människobesvikelse. Vi vill verkligen be att du med ditt blod rengör våra samveten. Så att vi kan höra dig. Så att vi kan bara inifrån oss själva veta vad som är nåd och veta vad som inte är nåd. Vi kan känna igen din sanning som är nåd och sanning. Och när fienden anklagar oss och människor anklagar och manipulerar oss, så säger de ju som regel sanning. Men det finns ingen nåd. Vi vill lyssna till din sanning som är nåd och sanning. Så att vi blir förvandlade. Fader, allt det här som vi har skämts för och som vi har bett om förlåtelse för och som vi har fått förlåtelse för och som vi ändå ältar inombords och anklagar oss själva för. Herre, du har förlåtit för länge sedan, men vi har inte förlåtit oss själva. Vi har fortsatt att anklaga oss själva. Vi har fortsatt att lägga anklagelse och besvikelse in i våra samvete. Hjälp oss att sluta. Lös och befria oss genom din ord. Rengör våra samveten så att vi kan tjäna dig med levande gärningar. Tacksamhetens gärningar. Herre, tack för att du alltid är dig själv. Och du vill föra oss fram till att bli oss själva, dig lik. Amen.